Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hej och välkomna till årets första avsnitt av Klocksnack med Denk och Berns. Jag heter Denke och med mig har jag...
Berns, Fredrik.
Berns, nyårsfirandet. Ja. Hur var det?
Det var bra. Ja. Ja. Klackan i taket som det ska vara.
Det är dagen efter nyårsafton.
Ja, årets första podd eller poddavsnitt. Ja, ja.
2024. Vad vill säga om 2023? Vi hade ju ett, förra avsnittet var ju lite ett retrospektiv. Vi tittade lite tillbaka. Men året är stort. Vad har du att säga om det?
Man kan väl tänka på det på lite olika sätt. Ett sätt är ju att titta på det rent marknadsmässigt och det utvecklades priser och allt sånt där. Och det förra, i fjol var ett ganska dåligt år. Ganska deppigt år på många fronter. Tänker man sen istället...
Jag tänkte mer lite stort.
Tänker man så här lite grann för det privata klockhobbyintresset, så ja, men jag tror att mitt har lite grann växlat över eller kanske gått tillbaka till någonting som jag tyckte väldigt mycket om förut, när det var lite så här budget-vintage-samlandet har jag liksom fått upp ögonen för igen. Så att det är roligt.
Ja.
Själv då? Hur känner du från i fjol?
Jag har haft så mycket fokus på massa andra saker än klockor i år. Eller förlåt, förra året. Så att jag liksom inte riktigt, jag känner att jag har trampat vatten klockmässigt. Har jag hört. Så jag tror, jag har större förhoppningar på 2024.
Ja, ja, för det är det som är fokus idag ju.
Ja, faktiskt, faktiskt. Det som har hänt liksom. Ja. 2023. Nu vänder vi blad. Så. Och pratar inte mer om allt dumt som händer 2023.
Nej.
Lite rörig omvärld också.
Ja, på många olika sätt, verkligen. Ja.
Vi är lite svårt att släppa, känner jag. Vi liksom stannar kvar i 2023.
Ja, men det är lätt. Det är någonting som vi vet någonting om, och 2024 vet vi ingenting om. Men det är ju ännu härligare då att kunna liksom gissa och försöka snegla runt hörnet vad som kommer att komma.
Det här kommer ju bli ett avsnitt fyllt av gubbgissningar och mer eller mindre hissnande antaganden då.
Jag tänker att det ska vara så här profetior som kommer falla in en efter en. Det ska bara gå liksom och bocka av den här podcastens innehåll mot verkligheten här under de kommande 12 månaderna.
Ja, men precis. Så sen i slutet av 2024 så kommer folk sitta och lyssna och garva åt alla konstiga saker vi sa här.
Ja, eller tvärtom.
Eller tvärtom. Men ska vi börja med några så här riktigt vilda spekulationer då?
Har du någonting på lager som du känner i...
Jag har en. Jag bara bombar in den direkt. Ja. Jag tror att i året då Tudor kommer släppa en smartwatch.
Det här känns som du har varit inne på tidigare.
Ja, det här har jag pratat om säkert. Ja, jag vet inte hur länge.
Nej.
Faktiskt. Jag har inget mer än det.
Det är liksom din. Ja, men okej, det här kanske blir din stora gissning då, om det kommande året.
Min stora fail.
Ja, nej, det behöver inte bli. Det kanske är nu fukt rätt. Jag tror ju så här. Om man sneglar lite grann framåt och liksom försöker att förstå vad som har hänt och snegla på vad som kommer att hända och så. Om jag liksom får bara dra igång vad jag tänker om 2024. Man ser lite, jag som gillar vinters då framförallt, och om man börjar högst upp i näringskedjan och tittar på de här fin, kanske inte bara vinters egentligen, men de finmärkena som Rolex, AP och Patek och så vidare, så känns det som det här året som har gått, så har, ja, men vi vet ju att allting peakade för nästan 2 år sedan. Det var ju våren 2022, då var allt jättedyrt, och speciellt vad ska man säga, de här fina märkena, de hade ju några modeller var som var helt galet dyra. Om man nu tittar på, vi kan ta Rolex till exempel, så hade ju de ett, liksom, det var ju omöjligt att köpa en Rolex. Det gick inte att få tag någon i butik, och de som kom ut på andrahandsmarknaden, de blev, man betalade väldigt mycket extra för att få tag på en Rolex. Så speciellt vissa modeller och oftast färgglada klockorna, de gick jättedyrt, de som på något sätt stack ut lite grann. Men det var ju då för nästan 2 år sedan som sagt, och i fjol med början på liksom andra halvåret 2022 och fortsättningen i fjol, så har ju allting sakta men säkert fallit tillbaka till, ja, men kanske så som såg ut innan den här hypade peaken då för snart 2 år sedan. Och det som jag tycker, om jag liksom försöker se utifrån sånt som jag försöker hålla lite koll på, det är ju, om man tar en gammal vinters Rolex Submariner, och då kanske vi är, ja, både någon form av 70-tals Submariner eller kanske 60-tal, kanske ännu äldre till och med. De är relativt billiga faktiskt. De har tappat lite, kanske inte lika mycket som de här nyklocke hypade priserna, men Rolex Submariner tycker jag är billiga just nu. Och billiga är väl liksom en sanning modifikation såklart, men de har varit mycket starkare tidigare, så de är rätt mjuka i marknaden.
Och då pratar vi vilka referenser? Alla,
ja, eller? Men egentligen så pratar jag om alla Submariner, och det är väl inte så jättemånga, men alla de här sport Rolex kan vi liksom gruppera ihop det till, och då kan vi få med oss både GMT och Explorer och lite så. Så alla de är lite billiga just nu, och det kan man väl se lite grann som en möjlighet då. Och det här tror jag, min spaning framåt är lite grann att 2024, då kommer det dyka upp möjligheter att hitta fina klockor som man kanske lite grann hade gett upp. Tänker jag att om man nu var sugen på att köpa en, säger referensen 5513, en gammal Rolex Submariner, men att den skenade iväg och blev alldeles för dyr för ett par år sedan. Och nu har de kommit tillbaka i pris. Och då helt plötsligt kanske det är möjligt att köpa för den som hade hoppats på att få tag på den tidigare. Och jag tror ju också att många sitter ju på ett innehav av klockor. Så att när man köper någonting, då behöver man också sälja någonting. Och det gör att när de här finaste, även om det kanske inte är för dig och mig att köpa, så betyder det att den som köper den allra finaste, dyraste vintersklockan kanske också måste släppa någonting som är halvdyrt men fortfarande fint. Och helt plötsligt kommer det börja släppa ut massa fina objekt på marknaden. Och det här tror jag framförallt inom Rolex-världen, att där försöker man att, ja, men om man försöker uppgradera sin befintliga, säg att man sitter på en kanske en 16-1610 från 80- eller 90-talet, alltså en Rolex Submariner med datum, så kanske man får tag och möjlighet att köpa en 1680 från 70-talet. Egentligen samma klocka men lite variationer. Eller du kanske till och med får köpa en med röd text och så vidare, så har jag uppgraderat ytterligare steg. Att det finns någon sorts prissteg mellan de här olika referenserna eller olika tidperioderna för samma klocka. Och då tror jag att det kommer finnas möjlighet att köpa fina exemplar av kanske en lite mer exklusiv eller dyrare variant av just den klockan.
Just det.
Så det är min spaning lite grann vad jag tror kommer att hända. Det kommer komma ut fina objekt för egentligen alla typer av samlare. För det här skjuts ju på liksom, ja, vidare ner i näringsträdet här. Så det är min generella spaning om vinters Rolex. Det kommer dyka upp fina objekt. under året. Så är man intresserad och sugen så är det här ett jättebra år att vara lite grann på hugget.
När jag bara tänker rent generellt så tänker jag också att vi pratar lite om att priserna håller på och rör sig lite neråt. Jag kan väl tänka också att det finns ju ganska många människor som ganska många samlare och löst folk som du själv är inne på där med att man sitter och har en klocklåda som är rätt välfylld. Det är ju rätt många som har det som faktiskt fyllde på sin klocklåda innan det började bli några galna priser.
Ja.
Och det gör väl också att de är väl kanske mer benägna också att kunna gå ner i pris och fortfarande göra någon sorts vinst eller vad man ska säga. Jag menar, köpte du en 16710 för 45 000 2014 eller 15. Toppskick, liksom komplett med boxar och papper och allting. Ja, och den är ju värd mycket, mycket mer. Den kostar ju mycket, mycket mer nu och den kostar ju ännu mer 2022.
Mm.
Så, men du har ju ingen förlust från 2022 egentligen. Om du har haft klockan sedan 2014, om du är med.
Nej, jag håller med, men jag tror att det finns en lite psykologi som håller emot där.
Jo, det kanske det gör, men vi har varit inne lite på det här förut. Men jag kan ju ändå tänka sig, om du har ett läge där du kanske måste sälja för att ha råd med husräntorna eller någonting precis. Sånt. Då du gör ju fortfarande, om du har köpt en klocka för 45 och säljer den för 90, så har du fortfarande liksom gjort en ganska rejäl vinst på den klockan.
Mm.
Så, och steget ner till 90 från en värdering på 110. Nu säger inte jag att det här är korrekta värderingar av en 16710, utan bara liksom ett matteexempel.
Ja.
Så då är ju så här, de 20 000 kronorna är ju liksom någon sorts förlorad vinst bara. Det är ju inte en förlust, om du är med. Mm. Det är ju inte pengar som du någon gång själv har lagt ut. Men har du däremot köpt på toppen, eller köpt närmare toppen, så blir ju såklart, finns ju risk att du kanske till och med kan gå back på en roll liksom. Om du ska sälja den nu.
Absolut.
Och då finns det ju en fara i för den som köpt dyrt. I att de som suttit och haft klockorna lite längre inte har riktigt samma... De kan ju gå ner i pris liksom. Om de behöver.
Mm. Ja, men jag håller med och inte håller med samtidigt. Jag tror, precis som du säger, att man har köpt någonting lägre och även om det har varit upp och vänt på en hög nivå och man kan kliva ur den med fortfarande en vinst i behåll. Det är ju positivt. Det som jag tror eventuellt kan tala emot, det är att man omedvetet eller medvetet har liksom räknat in det här högsta värdet på klockan. Den var ju uppe på 110 om du tar ditt exempel.
Ja, det menar jag så.
Att man på något sätt har det som sitt, ja, den har ju varit så mycket värd och då känns man förlorar 20 000 när man säljer den för 90. Och då finns det en mental spärr att släppa en klocka. Du har ju inte tagit förlusten eller den missade vinsten förrän du har sålt. Så länge du håller i den så kan du fortfarande hävda att för mig, jag släpper den aldrig för under 110 eller vad man har satt för gräns. Det är en aspekt på det. Samtidigt så tror jag lite det du snuddar vid också, att världsekonomin har ju gått liksom den har gått in i en broms om man jämför med hur det såg ut för ett år sedan. Och det här kanske får effekter på lite olika sätt. Det är viss typ av ekonomi släpar ju, och då kan det vara. Men kontot kanske tar stryk nu mera än vad det gjorde för ett år sedan och så vidare. När man måste prioritera räntor och andra saker.
Men kan det finnas en annan aspekt också som vi har bortsett från lite nu när vi diskuterat? Kan det finnas en aspekt av att det finns ändå någon sorts konsensus bland alla att vissa klockor är för dyra, sjukt överprisade?
Mm.
Det säger ju alla. Alla säger ju det. Det säger ju även till och med du.
Bara. Oh ja. Ja. Men klart jag också säger det. Ja.
Och då tänker jag liksom så här, men om alla som är aktiva på en marknad går omkring och säger så här, men den där klockan är överprisad. Finns det, om man liksom, kommer den inte bli billigare då?
Jo, men det borde
det
bli.
Utan att det behöver vara bubbla för den sakens skull. Jag tänker så här, bubbla är lite aggressivt. Men liksom...
Men en korrigering på något sätt i alla fall.
Korrigering, ja precis.
Jag tror det. Det är så svårt. Om man jämför med en aktie kan du ju räkna på värdet på ett annat sätt. Du kan ju se vad det här företaget har för intjäning och du kan titta på eventuella utdelningar. Det finns många sätt att se på vad en aktie är värd. En klocka är bara värd vad vi tycker att den är värd. Det är ju så otroligt subjektivt sätt att sätta ett värde. Det är klart man kan säga att okay, en guldklocka är minst värd sin vikt, guldviktsvärdet. Men det är ju ingen, det är inte det som påverkar 99,9% av klockornas värde, utan det är ju något annat. Vilket är lite läskigt på sitt sätt. Det blir lite som en kryptovaluta. Det är ju egentligen inte värt någonting förutom vad vi tycker, vad köparen och säljaren kommer överens om. Något som jag skulle vilja lägga till också som påverkar värden, nu kommer vi ju prata väldigt mycket om pengar och värden här idag, och det är ju att all klockhandels priser sätts i dollar. Och med det menar jag framförallt andrahandsmarknaden, att handeln i USA är så stor och så stark att det är dollarkursen som påverkar priset, och speciellt om man tittar i lilla svenska ekonomin. Nu när vår krona här den senaste månaden har stärkts, ja, men då är ju helt plötsligt kostar klockan lite mindre. Dollarn kostade ju nästan upp mot 12, i alla fall 11,5 för ett par månader sedan. Och nu är den nere på 10. Det är ju ganska mycket procent som skiljer. Och det påverkar vad klockan kostar eftersom det är en internationell marknad. Så det får man inte glömma bort heller, att valuta har en del i spelet också. Mm. Och då kan man ju tänka sig framåt här. Tror vi att vår krona kommer stärkas ytterligare mot dollarn? Ja, då kommer det påverka priserna. Inte hos de som säljer nya klockor och klockaffärerna. För de har ju sina priser i svenska kronor. Och det är klart att de regleras, men inte lika snabbt som en valutakurs då. Så all andrahandsmarknad tror jag. Jag tror nog att kronan kommer att tuffa på en stund till, då kommer också andrahandsmarknadens priserna att sjunka om man tittar på det i svenska pengar.
Mm.
Och går vi tillbaka, vi håller oss vid Rolex fortfarande här, men pratar just om det här klockförsäljningen i butik, så tror jag att utbudet kommer öka. Det kommer vara lättare att få tilldelning på även på de efterfrågade modellerna. Det finns säkert undantag. Jag vet, det går rykten om att GMT-modellerna, alltså de här Pepsi och så vidare som säljs, att de ligger efter produktionen där. Om de har svårt att... Något rykte sa att de hade svårt att ta fram om det var den blå eller den röda färgen på vridringen. Någonting sånt där.
Mm.
Som gjorde att de inte kunde producera lika många som de hade tänkt. Och, så just den referensen är väl kanske lite extra svårt att få tag på. Men annars tror jag att många av de klockor som har varit lång kö på kommer liksom komma ut ganska mycket till de olika återförsäljarna. Och då kommer fler och fler få frågan. Och då kommer det också betyda att priset på andrahandsmarknaden kommer gå ner. För fler kommer också att flippa dem när de har väl har köpt loss dem och sådär. Så jag tror ju att ny klockhandeln, där kommer både väntelistetiden att sjunka och även priset på andrahandsmarknaden på nya klockor.
Mm.
Det är min gissning. Och det känns, det är ingen högoddsare heller, men det känns ganska rimligt att det kommer hända.
Mm.
Med det sagt så det blir också en effekt så där. Om man nu säger att du har ställt på kö på ett par klockor och sen så märker du att fler och fler får möjlighet att köpa och du får helt plötsligt frågan kanske på både en och två av dina referenser som du står på kö på. Tidigare var det en no-brainer att säga ja, man bara sa ja och du visste att bara du gått ut i butiken så har du tjänat pengar på att köpa den här klockan.
Mm,
om det inte är så nu, jag tror också att fler och fler kommer tacka nej till olika lister som man har stått och väntat på.
Mm.
Och då kommer ju också ännu fler att få frågan, alltså samma klocka erbjuds till ytterligare en person. Vilket också påverkar priset såklart.
Just det.
Inte nypriset i butiken. Det är där det är.
Mm.
Jag tror vi är långt kvar innan vi kan börja prata rabatter hos AD. Men på andrahandsmarknaden som är då någon sorts temperaturmätare på hur heta olika modeller är.
Mm. Just det.
Det är väl ena delen. Och tidigare år så har man ju på nästan alla klockmärkena sett till att hålla en man har satt prisökningar på prislistan två, ibland tre gånger per år. Det tror jag också inte kommer ske så mycket i år. Nu har vi en, även haft en inflation som varit ganska hög, så verkar den vara ganska bra bekämpad som det känns som. Och ja, så min gissning är att det inte kommer komma så mycket prisökningar i butik heller.
Nej.
Nej. Ska vi prata något mer om Rolex?
Nej, vi kan gå över på nästa. Du hade fler märken.
Ja, men jag har tänkt lite grann. Precis, om man tar AP som jag också försöker ha lite koll på. Då, jag gillar ju även där vintage. Men vintage för min del i AP-världen, det kanske är de här lite sen med vintage, 80-90-talet där omkring. Och när jag pratar om AP för mig så är det bara Royal Oak som är intressant. Jag har lite för tunna armar själv för att kunna bära upp den här offshore-modellerna. Även om jag kan tycka att de ibland är lite roliga. De här dykarna och så vidare är rätt coola, men det är coolt på bild och inte på mig, så känns det. Så att med det sagt så håller jag mest koll på de andra modellerna för att liksom, ja, jag tycker de är snygga. Så. Och det som hände då här i somras när vi hade den här stora auktionsruschen med 50-årsjubileumet på Royal Oak, eller det var egentligen året innan, 2022, maj 2022 var det. Det är att det påverkade faktiskt marknaden efteråt. Jag upplever att Royal Oak är betydligt billigare än vad de bara var för något år sedan. De har tagit ganska mycket stryk i den allmänna nedgången, för de var också väldigt upphåsade när det var som hetast allting. Men jag tror att de är, det är fel samma sak här att säga billigt, men precis som jag sa om att Winter Submariner är ganska billiga i jämförelse, så tycker jag att nästan alla Royal Oak är billiga nu. Så har man varit sugen någon gång på en Royal Oak, så kanske det är läge att liksom hålla ögonen öppna. För det dyker upp i alla typer av prisklasser. Då. Det kan vara både såna, de här dyraste referenserna, men även de lite billigare. Och framförallt om man kan tänka sig en som är så här 33 mm och kvarts och så, som jag tycker är jättefina. Då tror jag att man kan hitta det till rimliga priser helt plötsligt. Mm. Så Royal Oak är förhållandevis överkomligt just nu, om man nu har det i, liksom, i spaning. Och jag tror att det kommer dyka upp fina objekt. Så det är väl ett liksom, tips om något under 2024. Det kan bli läget när man kan köpa en Royal Oak. Inte för investering, för jag tror att de kommer ligga ganska lågt under en lång tid. Men för att kunna äga och ha och njuta av den.
Mm. Så rea på Royal Oak alltså?
Ja, det är bra. Det är året där vi reade ut alla Royal Oak.
Och vi ska översätta det till clickbait. Och det måste.
Ja, ja, exakt så ska det vara.
Prisras på Rolex. Rea på Royal Oak.
Ja.
Patek då?
Ja, Patek, ja. Ja, men där tycker jag så här. De moderna referenserna, speciellt då med Nautilus och Aquanaut, de här sportreferenserna, de var ju superhypade också. Q1 2022 och har ju sakta men säkert planat ut och hamnat tillbaka på rimliga nivåer, kan jag säga, för det är fortfarande väldigt mycket pengar i de klockorna. Men jag tycker ju att men generellt att modern Patek föll tillbaka, men däremot så tycker jag ser en skillnad på lite vintage Patek som jag tycker står emot mycket, mycket bättre än både Rolex och AP. Så vintage Patek, och det behöver inte vara super vintage heller, där kan vi också vara de här lite neo vintage.
Just det.
Där tycker jag absolut att det är starkt. Jag ska inte säga att den går upp i pris, för det gör det inte. Men håller sitt relativt höga prisläge från i fjol helt enkelt.
Mm.
Så den skiljer sig lite grann. Och det är väl också, man kan lite fundera på, om man tittar på volymer. Nu säger jag saker som jag brukar slänga mig med, men jag har ingen belägg för det. Men någonstans har jag läst och hört att Rolex producerar ungefär 1 miljon klockor per år. Och tittar man på Patek så har man producerat ungefär 1 miljon klockor totalt under hela företagets produktionslivstid. Och det gör ju att, då förstår man att det är ganska stor skillnad i tillgången på Patek jämfört med Rolex. Och speciellt man går till vintage då, så det finns mycket färre. Och det gör ju då att det behöver inte vara så många som är beredda att betala för en referens, en gammal vintage Patek, för att priset ska hålla sig högt fortfarande. Ja. Till skillnad från om vi pratar Datejust och Rolex, där finns oändligt många. Där påverkas ju inte priset av efterfrågan, utan där är det ju bara, eller det påverkas efterfrågan. Det finns så många, gör ju att när blir lite mindre populär, då faller den ganska fort, för det är svårt att hitta köpare på dem.
Mm.
Ja. Det är väl det. Det var de tre stora drakarna där som jag tänker. De beter sig lite olika, men kanske att det är lite volymdrivet. Och bara för att slänga en AP igen då. Royal Oak, det är inte AP producerar inte jättemånga, men det är väldigt många referenser som ser likadana ut om man ska vara ärlig när vi pratar om Royal Oak. Och så att även om de har få av varje referens så är det ju samma sak i stort sett. Liten millimeter större eller lite millimeter mindre eller någon detalj hit eller dit bara. Så att där tänker jag att folk ser dem som en referens även om det är många olika.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Sen kan vi väl prata om lite allmänna trender också. Vi har ju sett en ganska intressant trend som har hänt inom butiksvärlden i Stockholm. Jag tänker att det är hela världen. Att märken som Omega och Breitling och Patek och så vidare och även Panerai har nu egna butiker på Fina gatan i stan. Mm. Där man tidigare såldes ihop med andra märken. Och det känns som att det är en trend att de stora märkena då vill kunna vara i egna butiker helt enkelt.
Riktiga monostores.
Mm. Och det kan man ju tänka då hur det påverkar. Alltså de klockhandlare som finns idag, där det blir svårare och svårare att kunna driva en butik med ett antal märken som fortfarande folk vill, liksom, är intresserade av att köpa tillräcklig kvalitet för att man ska kunna gå runt och driva runt butiken. Så det blir en utmaning för många.
Ja, jag tror det kräver nog väldigt mycket nytänk hos ADs, alltså det traditionella AD-ledet, att man måste hitta nya sätt att liksom tillgodose marknaden, att man när tungvikta märkena kanske försvinner i högre grad från många butiker och istället lägger sig i egna butiker, så det måste ju fyllas på med någonting. Något måste man ju sälja. Liksom.
Mm. Ja, men precis.
Jag kan ju se en massa fantastiska möjligheter i det för många faktiskt. Att, liksom, att man kan kanske börja ta in lite mer spännande märken som är lite mer inte så mainstream.
Mm.
Eller märken som är lite mer up and coming.
Mm.
Problemet där är väl att det är problemet där är ju om det räcker för att kunna driva runt en butik. För jag menar, många märken som sådana som du och jag, eller jag kanske framförallt, tycker är spännande, det är ju ett typiskt nördintresse. Liksom. Det är inte samma sak som att en person som kommer in från gatan är lika sugen på att köpa ett udda märke från någon konstig tillverkare de har hört talas om. Mm. Så.
Nej, jag håller med.
Så det vill ju till att det, liksom, att det räcker. Och där tror jag lite utmaningen ligger både för varumärkena och för butikerna att så här, göra varumärkesresor med märken som förut kanske varit ganska okända utanför klockkretsar.
Mm. Och få upp volymen så att man, ja, men så att du kan sälja lite. Att det inte bara blir precis den här klocknörden som kommer in och köper. Ja, det där blir jättespännande, verkligen. Det finns ju många, många klockbutiker som kämpar rätt hårt nu, tror jag. Runt om i landet.
Det tror jag också. Men jag tänker också, men samtidigt så startar du en ny butik. Jag tänker på den här butiken i Stockholm. Watchers of Scandinavia. Mm.
Just det. Sökte på invigningen. Det var ju precis. Jätteroligt. Ja.
Det är ju ett jättehäftigt initiativ, tycker jag. Och jättekul. Och man, liksom, man vill ju verkligen att det ska gå superbra. Men där tror jag nog att det finns en utmaning i att få upp volymerna liksom i försäljningen. För då måste ju ändå ha liksom en viss volym. Och där tror jag, även om det är jättespännande klockor, så du måste ju på något sätt ta de här klockorna som man säger, springer ut ur butiken själva.
Mm. Ja, exakt.
Så, och det är ju superspännande att se ifall det finns kundunderlag för den typen av butik i Sverige. Mm. Eller i Stockholm. Mm.
Ja, men exakt.
Det vore, ja, men det, blir... superkul, det vore ju superkul om det funkade. Det vore ju alltså, man hoppas ju verkligen att det kommer göra det.
Ja.
Rekommendation till alla att gå dit och köpa klockor.
Ja.
Faktiskt. Exakt. För det där behövs ju. Speciellt för oss klocknördar.
Vet du, jag måste säga så här, rekommendationen är också bara att gå dit och titta på allting. För det var kul, för de hade alla märkena på plats representerade. Man kunde jämföra liksom olika typer av modeller. Och även om det är en klockmärke eller en klockmodell som är alldeles för dyr, så är det jättekul och väldigt lärorikt att bara få testa och prova och lära sig om dem. Och jag tror också det här är klokt om man tänker sig ur klockmärkets perspektiv, att syns man och finns lite närvarande på en sån här marknad, då, ja, men även om inte jag köper den här klockan i år eller kanske inom 5-10 år, så vem vet, det kanske är min liksom stora fina exitklocka jag köper det här. Om det är det isländska märket eller det finska märket eller vilken det nu är. Mm. Och då har jag liksom haft möjlighet att prova den. Den kan få växa liksom i min önskelista tills det är dags att köpa den. Så jag tror det är långsiktigt väldigt smart att finnas fysiskt på plats också.
Ja, verkligen. Verkligen. Och plus även om man bara går in och tittar, så går man därifrån med en ökad kunskap om det märket. Och ju mer brand recognition ett märke har, desto mer intressant blir det för de som faktiskt köper. Därför att då känner andra igen det de har på armen.
Mm.
Så jag menar, det finns ju liksom en, det är ju ett, någon sorts ekosystem även det där.
Men exakt.
Sen har jag en fundering som rör de här monostoresen faktiskt.
Ja.
Där kan jag fundera lite på om jag tänker på, eller det är så här, jag ska korrigera mig själv. Det handlar inte så mycket om monostore, utan, eller single brand stores eller vad man nu kallar det för. Utan jag tänker nog mer den där premiumresan som alla klocktillverkare vill göra på något vis.
Ja.
Man vill kliva upp i någon sorts premiumsegment. Och där tänker jag så här, lite slarvigt uttryckt, så är det ju, om vi ska vara ärliga, så det är väl oftast Rolex som man brukar benchmarka sig själv mot som klocktillverkare.
Alla vill bli ett nytt Rolex, ja, precis.
Och där tror jag att man ser ju liksom med prishöjningar och sådär från många märken, Omega, Breitling och så vidare. Jag kan fundera på om det inte finns en risk att utan att liksom säga att utan att exemplifiera med ett visst märke, för det behöver man inte, men jag tänker det kanske finns en risk att man prisar ut sig själv från sin nisch, tänker jag.
Mm. När man gör vi hade ju ett resonemang du och jag omkring det här.
Ja.
Precis, så att om man nu är ett klockmärke som traditionellt har legat mellan, jag gissar nu, mellan 10 000 kronor och 20 000 kronor. Och sen börjar man segla för mycket på de stora pojkarna och vill på något sätt prisa in sig i finrummet och börja helt plötsligt börja samma typ av klocka kosta 40 000, 60 000, 80 000. Att det finns en stor risk att man förlorar mer än man tjänar på det. Då blir folk har fortfarande associationer med att det är en 10-20 000 kronors klocka som helt plötsligt har blivit så dyr så att jag kan inte köpa den. Och den som har råd med den kanske inte associerar den som sin klocka, utan då, ja, du förstår, att det blir, man hamnar i fel segment.
Ja, lite så. Och jag tänker också att det kan vara svårt också, för det finns, speciellt om man benchmarkar mot ett märke som Rolex, för åtminstone som, det är ju väldigt subjektivt, men min syn på Rolex är ju lite sådär, jag har liksom, det är lite ont skönt, det är lite korpfotboll såhär med Rolex. Det är på det. Det är både jätteroligt fast man får lårkaka. Men det jag kan tänka lite med Rolex är ju också så här, att Rolex har ju en väldigt, väldigt unik ställning på marknaden.
Mm.
Som de har haft Och den har de liksom kanske inte riktigt heller haft. Det är inget nytt heller, utan de har alltid haft det. De har varit väldigt bra på att bygga sitt eget varumärke och sin vad det är de representerar. Oavsett vart de har legat prismässigt. Ja. Så har Rolex varit väldigt bra på att vara Rolex. Mm. Vilket jag tror har skapat en situation där om en kund går in i en klockbutik som säljer flera olika klockmärken och vill köpa en Rolex. Om den klockan inte finns inne. Mm. Och man inte ens kan ställa sig på en kölista, så tror jag att Rolex är, eller uppenbarligen så är Rolex i den positionen att kunden eller köparen går inte därifrån med en annan klocka.
Nej, precis.
Därför att man vill ha den där Rolexen. Mm. Sen finns det säkerligen en typ av liksom finsmakande lyxkonsumenter som skulle kunna tänka sig gå därifrån med något annat väldigt udda och fint. Typ så här, någon blank pan eller jag vet inte. Liksom.
Det finns
några märken som ändå är ganska lyxiga så där, i approachen, även om de inte är Rolex. Mm. Men jag tror ju liksom många av de här märkena som vill benchmarka sig mot Rolex och placera sig själva där prismässigt och även kvalitetsmässigt blir ändå inte ett alternativ därför att kunden vill ha en Rolex. Mm. Men om vi då tar bort Rolex helt ur ekvationen, så tror jag att om du till exempel ska köpa en klocka av ett annat märke eller vill, då kanske sikta in det på en Breitling eller en Omega eller en vad det nu kan vara, så är nog benägenheten att köpa en annan klocka istället för mycket större.
Mm, exakt, där kan man glida mellan märkena på ett annat sätt. Men Rolex,
ja, exakt.
Rolex är något annat än klockan. Det är också någon form av statement i sig. Det är märket man vill åt lika mycket som själva den fysiska klockan på något sätt.
Och det där tycker jag är rätt intressant.
Ja, jag håller med. Mm.
Och det tror jag också kan vara lite av en fälla för andra märken. Mm. Att man liksom... Och jag vet inte, man kanske hamnar där till slut. Om jag tittar på bilbranschen till exempel, så har ju liksom väldigt långsiktigt de flesta tillverkare har ju placerat sig liksom i det här yttriga premiumsegmentet.
Mm, så. Precis.
Jag har till och med för mig att Mercedes för ganska länge sedan tog ett beslut att de skulle kliva ner från någon sorts lyxpositionering till att vara premium. Mm. Så ja, att man kan ju göra den där resan liksom åt olika håll.
Ja,
så,
ja men verkligen. Ja.
Men där tänker jag att just i krockbranschen så, ja, jag vet inte om det där ger frukt. Liksom.
Nej.
För det finns också liksom en liten emotionell, tror jag, någon sorts emotionellt hinder i att en klocka som för, den klocka jag tänker på är ju Speedmaster.
Mm, såklart.
Omega Speedmaster, det är liksom en totalt 100% legendarisk superhäftig modell på klocka. Som är, det är en riktig ikon. Mm. Men det är väldigt svårt att ta in att den helt plötsligt kostar, vad kostar den nu? 90 000.
Ja, det är nog. Jag har dålig koll på nypriserna.
Ja, men jag tror att det är något sånt. Ja. Och det var inte så många år sedan den kostade 45.
Nej, precis.
Det är en ganska rejäl liksom prisökning. Det är möjligt att 90 000 är mer vad den är värd och inte 45. Jag har ingen aning. Men liksom, om du har ställt in dig på att köpa en klocka för 50 000 och sen gnetar du och sparar pengar och så kommer du liksom in i klockbutiken och så kostar den där klockan helt plötsligt 90. Mm. Så tror jag att det kan bli en sån här... Det ska vara en bra jävla klocka för att man ska sms-låna de resterade 40 för att slå till. Så.
Ja.
Där tror jag att det är ganska många som bara, jag tar en Longchin istället.
Mm.
Ja, för Swatch Group spelar det ingen roll, för Longchin är ju deras märke också. Men
du har ju mycket bättre koll på det moderna när det gäller just de här typen av saker. Men, bara för att
alltså, jag har ingen aning om det här. Alltså, det här är bara liksom min spekulation och fundering.
Jo, men jag tycker att det stämmer det du säger. Och det jag ville bara tillägga, om man nu pratar om det vintage när det gäller Speedmaster, så vi var inne och touchade vid det i förra avsnittet när vi klippte in den här skandalen med den bruna Speedmaster som såldes på en auktion och så vidare. Det här har påverkat vintage-marknaden på Speedmasters när det gäller de riktigt, riktigt dyra objekten. Så länge man håller sig, ja, men kanske runt objekt som kostar upp till 100 000 kronor, då tror jag att det är ungefär samma marknad. Kanske aningen mjukare, men inte jättestor skillnad. Men när det, Speedmaster, liksom kurvan går väldigt brant uppåt när du kommer lite till de tidigaste referenserna. De är väldigt, väldigt dyra. Och speciellt om de är i bra skick och så. Där är det en stor skillnad mot för och efter den här auktionen. Så den fick stryk av en enskild händelse. Och det här har ju hänt förr i tiden också. Jag tror inte att Speedmaster kommer repa sig på ett tag. Jag tror att de kommer ligga ganska mjukt. Det betyder inte att de kommer falla som stenar. Jag tror att de har fortfarande ett värde, men folk är lite försiktiga. Det ska vara ett väldigt fint objekt för att den ska säljas liksom till en bra, på en bra nivå. Man kan jämföra, det var ju ganska många år sedan nu, men en stor hojeraktion som gick av stapeln, vi har pratat om det här också förut, som påverkade egentligen hela hojermarknaden, där den inför auktionen var ganska håsat, och det var väl håsat av många hojersamlare som tyckte då att de här olika referenserna av hojer var värda mycket. Sen när de väl klubbades igenom så gick de inte så jättestarkt, och efteråt förstod folk att det kanske var lite uppratade priser. Det är inte samma efterfrågan som samlarna trodde. Så när det kom ut mycket objekt på marknaden så föll marknaden ganska snabbt för hojer, och den har liksom inte riktigt kommit tillbaka. Jag sitter ju alltid och hoppas. Jag tycker ju verkligen om hojer. Jag har en gammal hojer som jag gillar väldigt mycket. Men faktum är att de ligger liksom ganska still i det här mellanlandet av vintageklockor. Så att en sån här aktion när de hamnar lite tokigt eller när saker händer, det kan påverka ganska, på ganska lång sikt. Så det kan man också ha med sig i bakhuvudet när saker håsas upp inför, ja, men lite grann som Royal Oaken för ett par år sedan, eller då hojen, eller ja, då var det ju inte något dåligt som hände, utan det var bara att det var många objekt som kom ut. Men Speedmaster, då var det något dåligt som hände. Sådana saker påverkar marknaden jättemycket på lite sikt.
Generellt kan jag väl tycka att det känns lite sunt och lite bra att det blir lite, inte så hysteriskt.
Ja. Ja, men det är väl en korrigering såklart liksom av någonting. Det värsta är när det kommer in tvivel i en marknad som är Speedmastern. Och då kan det förstöra så himla mycket med charmen att samla på klockor när det är risken att bli lurad är för stor helt plötsligt.
Ja, men precis. Men där är väl också lite grann, det är väl också ett så här generellt vintersproblem. Att så här, för 7-8 år sedan så var det kanske svårare att få riktigt bra premie. Det var mycket, här är bara ren så här magkänsla från mig. Men som jag minns det, så var det mycket större prisskillnad mellan dåliga objekt och bra objekt för 8, 9, 10 år sedan. Än vad det var ett tag, ska jag säga.
Ja, precis.
För ett tag så var det som att allting bara blev skitdyrt helt plötsligt.
Ja, ja.
Och folk köpte liksom vad som helst. Och då kom liksom alla de här liksom lasersets eller boetter, och det vart grötigare för att det blev mer pengar i det, och det blev mer okunniga köpare, om man får uttrycka sig så. Lite vanvördigt.
Ja, men det var väl också det här fear of missing out, att det gällde att hoppa på det här tåget, för allt gick ju bara uppåt. Så det spelade inte så stor roll om det var bra eller dåligt exit. Se bara till att köpa så gör det inget fel. Och i efterhand är ju det jättetokigt, såklart.
Ja, men verkligen. Och då tror jag så här att risken är väl, det är vi ju även inne på lite, att nu börjar komma ut liksom fina objekt som inte är sjukt prissatta liksom, utan som är lite mer rimligt. Och det är väl bara sunt. Ja. Och dåliga objekt, ja, men så här, det behöver inte ens handla om att det är dåliga objekt. Det kan ju handla om att det bara är så enkelt som att så här, transparensen är lite större med vad det är man faktiskt har. Att det här är en klocka med lasersvetsad boett. Och sen är det liksom, är väl upp till marknaden att bestämma hur stor roll det spelar. Ett tag så känns det som att så här, folk bara, åh, den ser fin ut, den tar vi. Och så liksom.
Jag håller med. Något som jag skulle vilja också, om vi ska titta in i spåkulan framåt och ta lite hjälp av historien på vägen. Något som gick bra senaste året och lite mer än så, det är ju faktiskt Cartier som har gjort en jätteresa under en tid nu. Där jag tyckte inte, man tittade inte speciellt mycket på Cartier innan. Sen helt plötsligt så började man få upp ögonen för det. Och jag själv är ingen stor Cartier-älskare, men jag kan tycka om märket. Alltså hur känslan omkring Cartier som ett märke, hur man har skött om det, det är ju helt fantastiskt.
Mm.
Klockorna, jag har provat och försökt, men det är inte riktigt för mig. Även om det kanske finns några modeller som jag kan tycka om, men det är inte för mig helt enkelt. Jag har kommit fram till. Mm. Så min spaning för 2024 är att Cartier kommer kanske levla ut. Man har gjort en resa, den har redan börjat liksom stabilisera sig. Jag tror inte att den kommer skena iväg vidare, utan den kommer att ligga där det ligger just nu. Då talar vi om generella om Cartiers klockor och kanske inte specifika objekt, för det kommer alltid finnas sånt som dyker upp och blir dyrt på en auktion eller något liknande.
Mm.
Jag har också en annan idé eller tanke som jag tror inför 2024, och det man kan se många gånger när ett märke går bra, vi kan ju ta några exempel som när Patek Philippe Nautilus drog iväg och varit väldigt dyr, då började helt plötsligt också APs Royal Oak bli väldigt dyra, eller sen nästa steg vart på något sätt IWC:s ingenjör och så vidare, eller Vacherons klockor, att det liksom spillde vidare till okej, jag har inte råd med den här Pateken, då får jag ta näst bästa eller tredje näst bästa och så vidare. I Cartier-fallet så finns det de här Piaget och lite andra sådana märken som flörtar med ungefär samma publik. Jag tror inte alls på dem. Jag tror de inte kommer följa Cartier. De har inte alls för mig samma härliga aura omkring sig varumärkesmässigt. Och jag tror att de som håsar upp den typen av klockor gör nog mer för att man hoppas att det ska var, ja men du, den här som hängde på dragloket. Ja. Vi kan prata om sådana här saker som Ebel eller lite med 70-tals funkar och så också. Jag tror inte heller på det. Så det är väl min spaning vad jag inte skulle köpa i 2024.
Den är bra.
Ja, lite hård kanske, men det är, min magkänsla säger mig att det är inte där jag skulle lägga mitt klockkontos innehåll på.
Nej. Men jag slänger upp en sån också då.
Ja, kör.
Jag tror att i takt med att många varumärken som tidigare legat i prisklassen 10, 20, 25 000 börjar röra sig uppåt. Märken som Longchin, Oris, Sjösandström börjar ta mer betalt för sina klockor och röra sig liksom uppåt. Eller vilja röra sig uppåt. Det gör också att dels tror jag att de kommer få det ganska tufft, därför att det är, börjar du prata klockor för 30-40 000 så är du liksom i en annan kundgrupp. Men det gör också att det blir en fantastisk möjlighet för andra märken att kriva in i prissegmentet 10-20 000. För där börjar det bli ganska tomt nu.
Mm.
Och det tror jag är jätteintressant inför 2024, för att se om det dyker in andra märken. Skulle kunna vara ett märke som till exempel mitt gamla käpphästmärke Glycine, som har Invicta i ryggen.
Ja.
Skulle kunna lätt kunna plocka marknadsandelar i det prissegmentet även i Sverige till exempel. Och jag tror att de ADs som vågar ta in lite nya märken och satsa lite på det kan nog bli lite innovativa på det sättet. Det kan bli riktigt intressant om någon hakar på det liksom.
Mm.
För som sagt, det börjar bli tomt där. Du får ju inte ta, jag vet inte om det finns sådana Longchin till exempel som förut låg just mellan 10-20. De ligger väl inte där längre?
Nej, jag har dålig koll, men ja.
Så är det säkert. Nej, men det är, så att där tror jag att det finns en intressant marknadsutveckling.
Mm.
Och en gigantisk möjlighet för nyare varumärken som tidigare varit oetablerade i Sverige till exempel. Mm. Att faktiskt kliva in och hitta kunder. För även Seiko till exempel har ju rört sig uppåt i prisnivån.
Mm.
Så att jag tror att det finns en jättestor möjlighet där.
Ja, intressant. Så din spaning är egentligen kanske lite öppet, men eventuellt Glycine eller Sinne eller något liknande märke som då fyller den här luckan som du ser i marknaden.
Ja, men lite så.
Klockor mellan 10 och 20 000. Ja, intressant.
Lite så.
Och det blir 2024 års vinnare helt enkelt, som du ser det.
Jag tror det kan bli det. För den kundgruppen som ligger där, det är nog en kundgrupp också som inte riktigt är benägen och tror att de är så varumärkestrogna så att de följer med de andra märkena uppåt i pris, på prisstegen. Jag tror att de liksom snarare vill vara där.
Ja.
Och då, och är beredda att prova nya saker också. För det är inte samma risk heller. Det är inte riktigt lika risky att köpa en klocka för 15 000 som att köpa en klocka för 45. Det påverkar inte liksom vardagsekonomin på samma sätt för många.
Nej, precis. För många är det precis.
Ja.
Jag har ju en annan sak som jag tänkt på också som jag tror, min gissning och min spåkula säger mig att det kommer ske en stor affär mellan två stora klockmärken. Ett stort klockmärke kommer bli uppköpt av ett annat stort klockmärke. Jag har ingen aning om vilket som köper vem, men min känsla är att det konsolideras generellt i branschen och det har varit liksom här och småryckt lite grann här och var under i fjol. Nu alldeles senast så var det ju gamla härliga Universal Genève som blev uppköpt av Breitling, var det väl?
Ja, just det.
Och den här typen av affärer, fast kanske ännu större, tror jag kommer hända. Så någon form av stort uppköp kommer ske under 2024.
Har du något märke du tror på?
Nej, känslan är att eftersom det kommer bli lite tufft för vissa i branschen och då kan man antingen välja att dö eller att köpa upp liksom sin konkurrent. Ja. Lite grann alltså. Härlig, klassisk marknadsekonomi. Så tror jag att det kommer ske. Och det kommer vara kanske både bra och dåligt. En del kommer bli glada, en del kommer bli inte så glada, tror jag. Mm. Det är inte mer än så jag vågar säga, men jag ser framför mig att det kommer bli någon form av affärer mellan stora klockmärken.
Ja, ja. Why not? Då har vi suttit här och gubbat chansat ett tag.
Ja, vi har både sågat och gissat och konstaterat. Ja. Så det är väl precis det så det ska vara.
Ska vi nöja oss där för idag?
Ja, jag skulle vilja säga en sak till. Vi har missat ett segment och det är ju vem kommer Swatch att göra sitt nästa samarbete med? Nu har du ju kört Speedmastern med första varvet och Blancpain på andra varvet. Vem blir tredje varvet? Eller blir det inget tredje varv?
Det är en bra fråga. Vad tror du?
Ja, men det är klart att det blir tredje varv.
Men jag tror att de gör det smart här, Swatch. Jag tror att så här, jag tänker på med Blancpain. Det kanske inte handlar så mycket om liksom att de ska... Jag ser det lite som en så här försäljningsstrategi för Blancpain. Så, att få folk att få upp ögonen och som också då är ett svårt gruppmärke.
Ja.
Så att, då tänker jag, då blir det nästa rimliga steg att göra samma sak med Jacques Trotz.
Ja, såklart. Kanske det. Vågar du ge dig på någon annan gissning inom Swatch-samarbetet?
Som de kommer samarbeta med?
Ja, och kommer det bli lyckat? Eller är det här en döende förteelse nu? De har gjort det och så är det bara mjölk ut ur det sista.
Jag vet inte. Jag tycker att det är kul liksom. Och du vet att just den här, jag tycker att det blev kul med den här Blancpain-varianten också. Så. Ja. Men ja. Jag tror inte att jag tycker att det var kul på samma sätt som andra tyckte det var kul.
Nej.
Men jag tror inte att den här Blancpain-klockan har sålt lika mycket som Moonswatchen.
Nej, det tror inte jag heller.
Så att Moonswatchen var ju ett riktigt genidrag. Ja. Men jag har svårt att se vilken modell det skulle vara om de skulle upprepa det där med. Ja. Men jag tror att Swatch är alltid lite kul samarbeten. Så. De kanske gör något samarbete med något annat bolag än en klocka.
Ja. En sista fråga då, man bara ska se. Vad tror du om Independent under 2024?
Jag tror att det är jag tycker det är superkul med Independent. Sen vet jag inte riktigt var gränsen går, men om du tänker Independent, tänker du då på små mikrotillverkare generellt eller tänker du på?
Jag tror det, men även de här vi kan väl strunta i Dubai-märkena liksom när det kostar en statsbudget för en klocka, utan de lite mindre och kanske lite mer entusiastdrivna Independent-märkena.
Men jag tror att många independentmärken har möjligheten att kunna plocka marknadsandelar om de ligger i rätt prisklass. Sådär. Och jag tror liksom, är du independent under 50 000 och kanske till och med ner, ända ner på liksom 5000. Mm. Och då gör jag en väldigt generös tolkning om independent och tänker independent som relativt nyetablerade tillverkare som inte har något starkt varumärke i ryggen och som liksom antingen är väldigt hantverksskillade eller gör kul saker. Mm. Så, lite så. Och som inte ägs eller av något annat lyxbolag. Så. Då tror jag ju att jag tror att det kan gå hur bra som helst. Tror jag.
Ja, spännande. Men,
ja, för att jag tror att jag tror ju som vi var inne på lite förut, många av de etablerade varumärkena på sin resa uppåt på prisstegen så tappar de stora grupper köpare. Mm. Som jag tror letar efter annat. För det är ofta köpare som jag tror är klockintresserade av. Så man tror faktiskt det är mer klockintresserade än vad en genomsnittlig Rolex-köpare faktiskt är.
Ja, just det.
Och det tror jag öppnar upp för liksom independent och mindre tillverkare. Mm. Sådär. Men som sagt, och ja, det tror jag. Så att jag tror på det. Speciellt om independent tillverkarna lyckas göra lite snygga klockor. Många av klockorna är ju inte så roliga.
Ibland är det mer, ja, men ibland är det mer att visa att man kan göra svårt än att kanske tänka på.
Ja, lite snyggt. Så.
Mm. Jag håller med.
Så det finns säkert en gyllene formel där för en independent tillverkare att hitta något som är kommersiellt gångbart men samtidigt lite fräscht och kul och udda. Mm. Så.
Perfekt.
Jag vill ju återigen pusha för ett märke som jag gillar som heter Solabs.
Just det har vi nämnt för länge sedan. Ja.
De har jag pratat om förut. Ja. Någon måste ju börja ta in dem där i Sverige.
Ja.
Det är ju då mekaniska och batteridrivna klockor med väldigt så här, kul, modern design. Jag gillar det skarpt.
Ja, häftigt. Ja, men jag vet att vi har pratat om dem. Jag har faktiskt kollat ganska mycket på deras hemsida. Så det är ju häftiga klockor, jag håller med dig.
Ja, de är inte så dyra heller. Det är så här, det är liksom, och du får någonting som verkligen är eget. Mm. Men det är ju verkligen inte för alla. Det är ju lite knäppt. Så.
Mm, precis.
Så att, ja.
Ja, men det kanske blir året när Solabs slår igenom då, 2024 här.
Ja, precis. Ja, vi får se.
Det är kanske din sista spåning om 24.
Ja, det var, ja. Ja, och sen är det där med Tudor och smartwatch. Jag tror det kommer.
Just det.
Jag tror att det kommer.
Ja, men vad bra. Det kanske får avsluta det. Tudor och smartwatch och Solab i en klockbutik i Sverige.
Förhoppningsvis. Då kör vi då, 2024. Välkomna.
Ja, härligt. Äntligen igång.
Ja. Vi tackar alla som har lyssnat på vårt tack. Svammel. Tack, tack till dig, Bansch, för att du har varit med och svamlat även idag.
Ja, det här är vi bra på att svamla.
Ja, det är. Tycker vi fortsätter med det även nästa vecka.
Exakt, ligger med örat mot rälset.
Det gör vi.
Toppen.
Gott nytt år alla och tack
god
för
fortsättning. Idag. Perfekt. Hej.
Hej.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.